Välkommen till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten. Innan du får lyssna på Daniel Johanssons genomgång av kommande helgdags evangelietext vill jag påminna om anmälningstiden för teologiska studier i höst på församlingsfakulteten. Senast 5 april söker du till vårt ettåriga teologiskt basår som också kan läsas på halvfart och distans och till vårt treåriga program Bachelor i teologi och mission. Gå in på vår hemsida www.ffg.se för mer information och för ansökan senast 5 april. Så vill jag också påminna om måndagskvällarnas passionspredikningar och fakultetsföreläsningar i faste tid och bibelhelgen den 9 och 10 maj över Esters bok. Men nu Daniel Johansson, god lyssning.
Evangeliet för Jungfru Marie bebådelsedag kommer från Lukas 1:26-38, alla årgångar. Det här evangeliet har formen av en kiasm, det vill säga det som står i inledningen har sin motsvarighet i slutet, den andra delen motsvaras av den näst sista delen och så vidare. Den här kiasmen finns i handouten på FFGs hemsida under fliken Predikoverkstan, handouten till den här söndagen. Det som är centrum i den här kiasmen, verserna 30-35, är också evangelium på fjärde söndagen i adventen, andra årgången. Så för den delen av texten hänvisar jag till podden för fjärde advent årgång 2. Här koncentrerar vi oss på verserna 26-29 respektive 36-38. Vi börjar med att kommentera det språkliga och först till den indirekta frågan i vers 29 där det står pota pos eje ho aspasmos hotos. Pota pos är ett frågeadjektiv med betydelsen från vilket land eller av vilket slag, hurudan. Eftersom det är ängens hälsning, inte ängen som avses, måste betydelsen här vara av vilket slag. Eje är presens optativ activum av eimi, vara. Det i koinegrekiska mindre vanliga moduset optativ används i indirekta frågor efter ett sekundärt tempus, det vill säga de tempus som har augment, imperfekt, aorist eller pluskvamperfekt. Och då ersätter optativen indikativ eller konjunktiv i direkta frågor. Bara Lukas använder det på det här sättet i Nya testamentet. Och jag listar också de här ställena i handouten. Vi översätter alltså: Maria funderade över av vilket slag denna hälsning kunde vara. Det vill säga vad den kunde innebära. Så hoppar vi fram till vers 37. Hoti ok adinatesei parato theou pan rema. Vi lägger först märke till att ok plus pan är en semitisk konstruktion som motsvarar odeis, ingen. Sen kan själva satsen översättas på två sätt beroende på hur vi tar rema. Rema betyder vanligen ord, men i likhet med sin hebreiska motsvarighet davar kan det ha betydelsen sak också. Översättningar brukar ta det i den senare betydelsen. Ingen sak, ingenting är omöjligt för Gud. Futurumen adinatesei uppfattas då som gnomisk, det vill säga att den uttrycker ett generellt påstående. Adinateo betyder att vara utan kraft och i sin opersonliga betydelse, det är omöjligt. Tar vi rema i meningen ord och adinateo i meningen att vara utan kraft får vi: inget ord från Gud kommer att vara utan kraft. Sakligt är skillnaden lite, men Gabriels försäkran är antingen en allmän utsaga om Guds allmakt eller en mer precis utsaga om att Guds ord går i uppfyllelse. Och så till sist här, vers 38, genoito moi kata toremaso. Det är den andra optativen i dagens text, genoito. Aorist optativ medium, tredje person singularis av ginomai. Med betydelsen må det ske. Genoito är för övrigt den vanligaste optativen i Nya testamentet, uppträder 17 gånger. 15 av dessa i formuleringen med genoito hos Paulus, må det inte ske, eller som det hette i 1917 års översättning, bort det. Vers 26 och 27 ger oss bakgrundsinformation till det här avsnittet. Den sjätte månaden måste avse Elisabets graviditet som har omnämnts precis innan. Inte den sjätte månaden enligt den romerska kalendern. Gabriel är också omnämnt tidigare i evangeliet i 1:19. Nu nämns för första gången Nazaret, Josef och Maria. Betydelsen av Gabriels namn är omdiskuterat. Det kan betyda Guds man, Gud har visat sig själv stark, Gud är min hjälte. Gabriel omnämns vid namn i Gamla testamentet i anslutning till eskatologiska händelser, Daniel 8:15-16 och Daniel 9:21. I den judiska traditionen räknas han till den exklusiva grupp av änglar som står närmast Gud och som varierar från 4 enligt första Henoksboken 49 till 7 stycken enligt första Henoksboken 20. Enligt Lukas 1:19 står Gabriel inför Gud och är sänd direkt från Gud för att framföra sina budskap. Maria är parthenos. Det grekiska ordet, samma som används i Septuaginta av Jesaja 7:14, betyder jungfru, inte ung flicka. Ingen av de 15 gånger ordet används i Nya testamentet finns det något som tyder på att personen det avser inte skulle vara jungfru. Och den innebörden bekräftas också i Marias fråga i vers 34. Gabriels hälsning innehåller tre moment. Chaire, ke charitomene och hokyrios metasou. Vokativen chaire har förståtts på olika sätt. Det kan vara en semitisk hälsning som motsvarar arameiskans shalom eller hebreiskans shalom. Eller mer troligt shaddai. Det kan också vara en semitisk uppmaning till glädje. Eller en grekisk hälsning som blivit en del av vardagen i Galileen. Ungefär som vi skulle säga hallå, som kommer från engelskans hello. Verbet chairo betyder ju jag gläd mig. I normala fall används dock infinitivformen chairein för att uttrycka hälsning. Det finns flera exempel på det här i Nya testamentet, Apostlagärningarna 15:23 och 23:26, Jakob 1:1 och andra Johannesbrevet 1:10-11. När imperativ formen används som här, och den förekommer 6 gånger i Nya testamentet, så tycks den återspegla ett semitiskt uttryck. Nu är det också så att Septuaginta aldrig tycks översätta shalom med chaire, utan då används istället eirene, frid. När chaire används i Septuaginta översätts hebreiskans sås, gläd dig, jubla av glädje. Detta talar för att chaire uttrycker mer än ett var hälsad. Kanske gläd dig är en mer adekvat översättning. Ke charitomene är perfekt particip passivum av charito, som betyder att skänka nåd eller benåda. Perfekt passivum innebär alltså att Maria har fått nåd från Gud, blivit benådad. Hokyrios metasou saknar verb. Betydelsen är antingen ett konstaterande att Herren är med Maria eller en önskan Herren vare med dig. Båda formerna förekommer i Gamla testamentet. Se Domarboken 6:12 och Rut 2:4. Det senare är uppenbarligen ett fromt sätt att hälsa i Gamla testamentet. Herren vare med dig. Sammanhanget i Lukas talar för att hälsningen ska förstås som deklarativ. Herren är med dig. Den här hälsningen gör Maria mycket konfunderad. Verbet som används är en starkare form, dia tarasso, än den som används om Zacharias reaktion tidigare i Lukas 1, tarasso. De svenska översättningarna i båda fallen förskräckt är något starkare än vad grekiskan tycks säga. Konfunderad, förvirrad fångar nog betydelsen bättre än ordet förskräckt. Och så går vi fram till vers 36. Elisabet är Marias släkting. Mer precist är inte grekiskans syngenis. Men eftersom Elisabet uttryckligen sägs vara av prästerlig släkt, Arons släkt enligt Lukas 1:5, innebär det att också Maria var av prästerlig släkt. Det behöver i sig inte innebära att Maria inte också skulle vara av Davids släkt. Hennes far respektive mor skulle kunna komma från olika släkter. Lägg dock märke till att Lukas bara uttryckligen säger att Josef är av Davids släkt. För Gud är ingenting omöjligt, säger Gabriel till Maria. Det är sannolikt en anspelning på första Mosebok 18:14 som är i stort sett identisk. Där säger Herren själv till Abraham att inget är omöjligt för honom när Sara tvivlar på sin möjlighet att få barn. Tanken på att inget är omöjligt för Gud är vanlig i Gamla testamentet. Se till exempel Job 42:2, Jeremia 32:27, Zakaria 8:6 och senare här i Lukas evangeliet 18:27. Maria uttrycker med orden, må det ske med mig som du har sagt, inte bara sin tro på att för Herren är även det som tycks omöjligt möjligt, utan ställer sig också till hans tjänst som Herrens slavinna. Trots att hon måste vara medveten om att det som nu ska ske med henne både kommer att sätta relationen med Josef på spel, liksom hennes rykte i Nasaret. Men hon tar risken att gå den väg som Gud genom ängeln Gabriel angett för henne.